Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Dags för ett nytt avsnitt, Niklas. Hur känns det?
Jo, men det är jättebra.
Vi har pratat tillräckligt om att du har liksom en nyfödd hemma ändå. Känns ja. Inte som att vi... Hur fan mår Harry? Innan du svarar på det, jag kommer alltid vara den jobbiga liksom uncle som säger Harry
ska det
till
vara?
Honom.
Nej, ska du vara som skämtar som Doris?
Ja.
Ah,
Harry!
Nej.
Jag kommer alltid säga det.
Han kommer hata dig.
Nej, han kommer älska mig.
Ja, det kommer
han göra. Han kommer tycka att jag är den roliga, busiga.
Ja, men det där...
Fulla.
Du får göra det till din grej. Ja. Jag kommer stoppa resten av världen att göra den
men
grejen.
Det kommer bli... Tjena Harry! Underbart! Jag älskar ju Jönssonligan och jag vill gärna tro att det är Dynamit Harry.
Ja, det är lite det. Jag älskar. Ja. Jag ser ju alla Jönssonligan-filmer 2 gånger om året.
Ja, det är så?
Ja, det är. Jag tycker det är otroligt. Alltså.
Men de är otroliga. Jag ser också om dem med barnen. Och
de funkar va?
Jag mår lika bra varje gång. Alltså, till skillnad från typ så här Sällskapsresan eller gamla andra ikoniska filmer så tycker jag Jönssonligan fortfarande liksom har något genuint också konstnärligt i sig. Och det är väl framförallt kanske, tycker jag, just Ekmans geni liksom. Men också Ulf Brunnberg.
Ja, absolut. Och,
alltså den det är liksom... Jag kollar om Sällskapsresan 1, den här på... Den är fan pissdålig.
Ja, men det är liksom så här som jävla... Det ser ut som en kuliss typ. Och det är som en friteater.
Men det är liksom... Jag vet inte... Stig Helmer har aldrig riktigt egentligen...
Nej, men jag är med också
som leading character. Nej.
Men alltså, Björn Gustafsson är inte heller dålig. Om Nej. Vi pratar Harry.
Nej.
Helvete.
Nej, alltså.
Alltså jag såg den här filmen när de typ lurar den här tysken.
Ja.
Och sen så gipsar de in honom på Grand Hotel där.
Ja, just det.
Ja, men och det är samma avsnitt när han blir infryst på IKEA eller på det här
fryslagret.
Och när Harry börjar dricka igen.
Ja, han åker i Pripsbilen.
Ja, där får höra det här.
Ja.
Och han nej.
Det klarar.
Nej.
Ja, sen är det inte också när han sitter och försöker slita isär ett ölpaket.
Ja, men det är början. Ja, men det är på flygplatsen. Ja.
Så den känslan han har där, han bara så känner jag mig nu när jag har haft en nykter månad.
Just det har jag.
Ja, och den alltså ölsuget. Harry känner där. Det kliar i mina fingrar.
Men ska vi lyssna på när Harry bara klingar där. Alltså det här klinget från lastbilen och han liksom han liksom kan inte hålla emot. Han liksom nej. Yeah!
Men alltså jag tänker på nu. Man satt och kollade på det där och skrattade åt en liksom dunderalkis. Mm. Alltså idag hade nog inte det kunnat gjorts.
Nej, på
och
det
i
sätt,
nya versionen så nämnde man ju inte.
Nej, det är helt oproblematiskt. Alltså det finns ingen problematik alls kring hans missbruk.
Nej, det är att han blir lite full ibland och fuckar upp. Men det är ju inte,
nej, men det är ju...
Det är inte så att Vanheden och Sickan gör en intervention med honom någonsin. Bara så här, vi är ändå ett heistgäng här. Att du dricker är problematiskt.
Det är ett problem.
Liksom, men det hade man ju velat se. Ja. En sån scen, alltså att man fick resa tillbaka i tiden och lägga in en sån scen i en av Jönssonligan-filmerna när de så här, du Harry! Alltså att de liksom tar tag i det här. Ja. En otrolig scen hade det kunnat bli.
Ja.
Och förstår hur arg han hade blivit.
Ja, det hade varit fantastiskt att se.
Sprungit därifrån och liksom slagit i bordet och bara, fy fan, hur kan ni döma mig på det här viset?
Nej, det var en andra tider.
Ja.
Men du frågade mig hur det gick med barnet.
Ja.
Harry heter han.
Harry!
Men han är lite... han är över en månad nu.
Ja.
Han börjar bli ett barn nu.
Mm.
Och igår... Och han mår jättebra förresten. Det är viktigt. Han mår skitbra och han sover hela tiden. Och
jag fick ju träffa honom på riktigt förra veckan.
Jag är
för första gången. Otroligt.
Ja, det var ju härligt med lilla Viggo också.
Ja, liten gullig söt.
Ja, han sov bara, eller hur? Han sov bara,
hur som helst, rätt upp och ner på restaurangbordet typ.
Ja, ja, ja. Alltså,
det tror jag är bra att tidigt vänja dem vid liksom restaurangatmosfär.
Ja, buller, alltså det ska vara, men nu jobbar jag nu, vi har vant honom så mycket med buller. Alltså vi har inte varit så mycket på restaurangen, vi har varit på middagar med vänner och så här.
Ja.
Så att nu kan han typ inte sova när det bara jag och Maja är hemma. Han kan bara sova när vi har flera, när han hör många röster.
Ja, men det tror jag är bra.
Det är bättre att det är tvärtom i alla fall.
Ja, ja, gud.
Men han mår skitbra. Och han har ju börjat, så jag har ju upptäckt det här med att jag tänkte att man byter blöja kanske 2 gånger om dagen, tänkte jag. Det gör man inte.
Nej.
Utan det är ju 10 gånger om dagen, minst. Och igår så lade han en sån jävla laddning som jag inte varit med om tidigare. Den lilla kroppen. Alltså han har ju förmåga ofta att liksom, man tar av en blöja, det då han ska trycka på. Och igår så bara var det, han var lite gnällig och så här. Och sen så tog jag av blöjan. Och sen så bara, pof, och small det. Och hela jag då ner skiten.
Oh, yeah.
Och jag hann liksom flytta på mig lite. För jag blev så rädd, för det var som en smäll verkligen.
Aha, okej.
Vilken jävla smäll!
Och bara, fan, det här är det för liv man lever. Vet, så. Ska det vara så här?
Ja,
och sen så gick det liksom en timme. Och så kom Maja, för vi har vårt skötbord i sovrummet. Hon bara, Niklas, varför är det bajs på garderoberna? Jag bara, då är det alltså 2 meter från vårt skötbord till garderoberna. Så har det som flugit, alltså nedlackerad, en vit garderob som är som nedsprayad, lackerad av hans jävla skit.
Och bara, alltså,
förstår du vilket tryck han hade?
Vilket jävla tryck.
Ja, och idag så går jag till jobbet, Maja hemma. Och sen så skickar hon en film. Hon bara, Niklas, det är alltså bajs i taket.
Ja, men herregud.
Alltså det var som en vattenspridare.
Oj.
Så jag har ändå gjort en klassresa. Jag har alltså 3,10 till taket. Det är inte något litet jävla.
Nej, det är en våning. Det är en våning.
Det är dyrt.
Ja,
det är högt i tak.
Ja, det
och det är liksom, han lyckades då skita 2 meter långt och 3 meter högt.
Ja.
Det tycker jag var överraskande.
Han lever upp till namnet Dynamit Harry, kan man säga. Helvete.
Ja, men det är spännande att det händer så mycket med kroppen.
Blir du lite stolt på något konstigt sätt?
Lite.
Att han ändå har liksom, det tryck i honom liksom.
Ja, men exakt. Har du någon gång använt en stor vackmaskin?
Nej.
Alltså när man släpper, först man liksom trycker ner det här stora locket.
Ja.
Och sen så vackar den. Och sen så liksom när den släpper liksom vacket i själva maskinen. Så låter det liksom så här.
Okay.
Det var så det lät. Det var som luften gick ur honom. Det var som att han liksom blev hälften av vad han var innan. Men man accepterar ju det över tiden. Man tycker att det är okej. Okay, men det är ju inte. Ja, det är ju jävla beteende att sitta och skita ner hela rummet och bara grina och skita och äta och sen så kräva mer mat.
Ja.
Pissbeteende de har.
Ja. Barn. Jag håller med. Men förstår du också tillfredsställelsen hos honom.
Ja,
även om man inte kan uttrycka den själv, så den att vilken jävla känsla från honom det måste ha varit. Han kanske hade legat och gnytt liksom. Och man bara, vad är det liksom? Och sen bara pang.
Men det är liksom att han skiter 2 meter. Mm. Det är som att jag skulle skita 20 meter.
Ja. Ja, det är det. Det är också en jävla bild hur du ligger liksom och bara tar i.
Men jag tror inte, även hur dålig jag var i magen, jag tror inte att jag skulle kunna få iväg skit i 2 meter från.
Nej.
På det sättet.
Nej, det skulle till riktig jävla Montezuma.
Det blir väl
liksom
lite
dåligt ceviche i Tulum. Och verkligen blir riktigt dålig. Och äter Imodium. Och sen.
Ja, men jag tror du kanske måste förstoppa någonting. För att jag tror att man är lite för slapp i arslet nu för tiden. Ja. Jag tror att han har ju ganska tajt rövhål.
Jag är inte säker på att vi måste diskutera här. Tajthet.
Ja, men den har ju inte klämt ut så mycket korv. Alltså, den
Nej.
Nej, det blir ju en jävla resonans i tarmsystemet. Och så när det väl släpper, då kommer det.
Så är det. Det är som Torsten Flink brukar säga om skådespeleri. Största möjliga låga i minsta möjliga munstycke.
Ja.
Det är lite samma sak med arselhål. Liksom, att det är så mycket som vill ut på ur sån liten... Liksom. Ja.
Exakt. Så det går bra.
Ja.
Han är bra. Imponerad av honom.
Jag älskar honom.
Kul.
Jag älskar att han kan explodera sådär.
Ja, Dynamit Harry.
Harry!
Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, och, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad den gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är ju också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen. Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av till exempel när degen är färdig, har knådats tillräckligt, och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart där vi har en gäst.
Mm.
Zeina Mortada.
Ja, så jävla
Zeinas
härlig.
Kitchen.
Så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
Zeina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer här.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liter skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i, så finns det liksom ytterligare en våg.
Något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar med fri retur.
Ja.
100 dagar! Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch. Vi tackar Bosch, och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är den här veckan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes, den här underbara läsken med citron och limesmak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det, för att om man tänker på det fräscha och lätt. Det är svalkande.
Det är citron och lime.
Upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså ja. det är klart att det nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre, alltså mat, av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där.
Mm.
Du fattar?
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara... Mm. Hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
Sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren.
Mm.
Bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren, och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är den veckan sponsrade av Pilsner Urquell. Våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget.
Den
lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom. Och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Det är också så att om man går på ett Urquell-hak, då har de ofta en certifierad tapster. Som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeri till pilsen. Där de får detaljerad kunskap om pilsen och Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju... I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja,
och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona, ja, till sista droppen.
Ja, just det. Mm. Mm, så är det.
Det som kännetecknar pilsnerköl är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad beska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack pilsnerköl.
Men vi ska inte prata om Harrys skit idag.
Nej, det ska vi
inte. Vi ska prata om en otrolig rätt, vad det verkar, som du har gjort.
Ja, förra veckan i podden så berättade jag att vi skulle göra den här Tommy Myllymäki-rätten.
Ja.
Som jag gjorde på Gotland. Nu var där förra veckan. Och då var det min svärmor och min tjej och Harry.
Mm.
Och min svärmor sa att det var det godaste hon ätit.
Det har hon sagt förut till dig.
Ja, men ibland, hon är proffs så. Och var uppmärksam, eller vet du, uppskattande.
Ja.
Hon tycker nog att det är gott ofta, eller oftast.
Ja.
Men den här gången så märkte jag också att det fanns liksom en riktig så här, äkthet i hur mycket hon gillar den här maten.
Ja.
Och hon liksom, du vet, typ släppte gaffeln och kniven.
Ja.
Och bara så här, satte händerna på bordet och kollade mig i ögonen och sa, det här är det godaste du har lagat mig.
Det är otroligt ju, för det, när man lagar mycket mat så märker man också skillnad på när folk säger, det här var verkligen supergott. Och man, det räcker liksom inte längre. För
nej, den. Fast det gör du egentligen.
Ja, ja, men det gör det ju. Men jag tänker alltid så här, när någon säger så här, det här var supergott. Ja, supergott. Erik.
Ja.
Det är så här, jag vill ha det där varje gång.
Besticken
ska
släppas.
Väldigt sällan. Men ja.
Man ska lägga ner besticken och liksom avbryta samtalet.
Ja.
Och bara, vet du vad?
Oh, wow. Ja.
Mm. Mm. Och, det kan, och det är väldigt få, jag tror inte att man kan typ fejka det. För det är inte värt att lägga ner den.
Nej.
Lägga ner den energin på att göra den uppoffringen till de personer som lagar mat. Man säger bara, det här var jävligt gott om det var gott, liksom.
Ja. Men den där jaw-dropping-grejen, den så var det ju hela vägen igenom på Fransén till exempel. Mm. Det var så här, från början till
slut.
Skämtar. Från början till slut. Allt. Det var helt otroligt. Och den önskar jag att man kommer upp i den nivån själv. Det jag kommer aldrig göra. Men du har ju den potentialen.
Nej, ja, men det har du också. Herregud. Jo, det har du, visst.
Ah, ja.
Det har du. Men och det är sjuka, det är att det här också, det är en jävligt simpel rätt här. Det är en kötträtt utan potatis, kan man säga.
Ja.
Nej, men det här är en Myllymäki-rätt. Jag läste i en av hans kokböcker som heter Myllymäkis meny, tror jag.
Mm.
Vi kan göra en swipe up till den boken.
Ah, behöver vi det?
Ja, jag tycker vi kan göra det.
Jag vet inte om man behöver det. Behöver
nej, det
ägaren till Stockholms största, vackraste skrytbygge på Djurgården en swipe-up-länk från en podd på
en med
15
broder.
000 lyssnare? Va?
Det är en finsk broder.
Jaha, du tänker så. Ah, ja, fuck it.
Vi kan se hur det blir med swipen. Ja, men kan... i alla fall, det är en bok där han liksom gör menyer för både alla årstider som man kan göra själv. Och den här rätten då kallar han bara biff med aubergine och Karl Johan svamp.
Jag är så glad att du inte sa zucchini.
Mm, jag vet vad nära
så har jag gått ur studiet.
För jag brukar ju säga det ganska ofta. Ja. Och min kärlek för zucchini och aubergine fortsätter. Jag kommer göra hela hösten massa rätter med det här.
Ja.
Och i alla fall då, den är så enkel. Alltså det är då hårt stekt aubergine.
Mm.
Det är perfekt grillad biff.
Mm.
Och det är tunt skuren silverlök.
Mm.
Stekt
den finaste av lökar.
Ja, det gör vi ju. Den älskar vi ju. Den milda, fina.
Mm.
Och så är det perfekt stekt Karl Johan svamp.
Mm.
Och sen så är det flak av parmesan.
Just det, precis. Lite grövre, lite rostigt.
Det är hans superenkla recept.
Mm.
Som jag blev väldigt förtjust i för att jag såg aubergine. Och jag blev galen. Jag älskar det, du vet ju.
Ja, precis.
Och det är stekt aubergine, liksom perfekt stekt.
Men det låter ju så här. När jag hör receptet och ser originalbilden så tycker jag ju att det dels ett sås.
Mm.
Jag är inte helt med på hela den här antisåsrörelsen som...
Nej.
Många har börjat med, som också Linnea Wikblad är en stor bov i det här dramat. Ja, hon körde såsfri sommar.
Var det?
Nej, men lägg ner bara.
Ja.
Och det här känns också så här asketiskt liksom.
Ja, men det är vackert.
Det är vackert, men vad binder
liksom
ihop? Vad liksom,
nej, men så här, jag fattar hans tanke med att när man steker den, det är ganska, alltså kan det vara en centimeter tjock och bikinskiva som man steker hårt när man gör det.
Ja.
Så blir det ju ganska såsigt mushy. Det är så här lite puréigt
baba ganoush,
i mitten.
En omosad baba ganoush.
Alltså det funkar ju, jag fattar det. Och det är rena smaker, det är enkla, tydliga så här. Jag fattar det helt och hållet. Men jag vill göra lite mer folklig. Så jag la till två saker som jag tänkte, det här kommer bli gott ihop. Mm. Och då gjorde jag så att jag semitorkade tomater i ugnen.
Och det är alltså små körsbärstomater som du kör långsamt i ugnen?
Nej, inte långsamt. Alltså de är ganska hårt för att man ska torka dem.
Okay, okay.
Och sen så gjorde jag då, för att ha en sås, för vi gillar ju sås här, så gjorde jag en brynt smör majonnäs.
Ja, det är ju, är det något som du har kommit på själv?
Det var en tanke jag kom på själv.
Ja, alltså, det finns ju brynt smör hollandaise som man har hört. Alltså att man bryner istället, men majonnäs aldrig...
Nej, men jag tänkte så här, hur ska man kunna göra den här? Det hade gått med en bea, tänkte jag, men det är så trist.
Ja.
Kan det vara gott med lite nötig smak till någonting som är lite aubergine och kött?
Ja.
Ja, men det kan det ju vara liksom. Sen så googlade jag på brynt smör och majonnäs.
Ja.
Och då är det gjort såklart tidigare.
Ja.
Givetvis, det är inget unikt i det. Och då tänkte jag, men jag tänkte så här, men då kanske man gör en majonnäs och så smaksätter man det med brynt smör.
Ja.
Men det jag såg någon som hade gjort, som jag också gjorde själv, det var då att jag gjorde en majonnäs. Men istället för olja så tog jag brynt smör.
Okej.
Så att det blev liksom halv, det blir som en liten halv B-aktig sätt att göra den liksom. Man gör den på liksom avsvalnat smör liksom.
Ja, och du ska berätta exakt hur.
Det ska vi göra sen. Mm. Men de två sakerna drar jag till.
Ja.
Och det tyckte jag gjorde rätten väldigt, väldigt gott.
Ja, det kan jag tänka mig. Det behövdes.
Det gjorde det.
Du bara förbättrar hans grej lite.
Ja, men det...
Jo.
Nej.
Jo.
För mig.
Du tar det bort från det skitnödiga liksom... marmorbordet och tar in det på
det gotländska varmans
träbord.
Ja. Ja, men det kan man säga.
Ja.
Folk gillar sås och smör.
Folk gillar sås, sås behövs.
Mm. Nej, och jag var ju på Gotland som sagt, och där finns det ju liksom en, jag köpte inget speciellt kött, jag köpte biff då, svensk biff, gotländsk biff.
Mm.
De har ju det här Smak av Gotland, tror jag heter.
Just det, den brukar man ju välja när man handlar kött på det sättet.
Ja, det känns bra där.
Ja, det känns bra.
Så. Och de finns, det är liksom deras, det känns som det finns i alla butiker på Gotland.
Ja.
Men det är en ganska bra kvalitet.
Det finns ju också
på...
i Stockholm. Alltså jag menar att jag köper det.
Jaha,
ofta,
nej,
i Stockholm.
Jaha.
Så köper jag Smak av Gotland.
Det är sant.
Ja.
Okej. Okay. Ja, men det är bra grejer.
Det känns bra.
Och biff är ju, alltså det är ryggbiff då.
Mm.
Är ju rätt så jävla underskattat.
Ja.
Det glömmer bort det. Man ofta så här, man grottar i köttdisken, så är det, man ska ha entrecô, tänker man.
Ja.
Och man ska ha oxfilé.
Mm.
Eller liksom, det är de där man är.
Men jag skulle säga att ryggbiff, jag håller med, men jag säger att ryggbiff är det som är svårast att få till bra.
Mm. Du måste göra alltså, det perfekt för att det ska bli bra.
Ja, och du måste verkligen steka och krydda bra, för att det är inte så fettigt.
Nej.
Det är inte som entrecô där så mycket gratissmaker kommer i fettet.
Exakt.
Liksom, och oxfilén är så mycket gratis för att den är så mör. Biffen måste du vara duktig för att få till.
Mm. Ja, självklart. Det tycker jag. Det ska man ju vara.
Ja.
Och man kan ju välja att göra den här med oxfilé eller med entrecô. Men biff är bra här.
Ja.
Och när jag gjorde den här då, så köpte jag den biffen. Och sen ska man ju ha då Karl Johan svamp. Det går ju typ inte att köpa färsk.
Nej.
Alltså det måste vi plocka själv. Och jag vet inte om det finns svamp på Gotland. Det känns inte så.
Nej, det är dåligt. Det, är dåligt. Det finns
svamp,
för nördarna, tror jag. Ja. Alltså svampnördarna vet.
Ja.
Men jag har aldrig stött på särskilt mycket.
Men det man kan göra om man inte har Karl Johan svamp, det är att man tar en ostronskivling.
Mm.
Och sen så körde jag också framförallt portabello som ersätten till Karl Johan svampen.
Mm.
Och sen så tomater då, till de semitorkade tomaterna.
Mm.
Och sen så massa smör till brynta smöret.
Och så, eftersom du ska upp med en volym på den där och liksom ha en del majo, så måste det ha gått åt hur mycket smör
som... Men jag brände på, alltså jag gjorde det faktiskt på en halv liter.
500 block.
Mm.
Mm.
På två äggulor. Men och sen så då aubergine givetvis och vitlök och timjan till stekning. Och framförallt till aubergine när man steker den, så är grejen då, när man är klar med den, när man har stekt den, då drar man på krossade fänkålsfrön på själva auberginen. Det lyfter allting.
Intressant.
Sån här krasse på toppen också.
Ja.
Och ost då. Så är det.
Mm.
Så det börjar med att jag börjar med semitorka tomaterna.
Just det.
Alltså det tar typ kanske 2 timmar i ugnen. Och jag kör liksom på 180 liksom.
Mm, det är ganska
delar dem i hälften.
Kör du lite olja och salt?
Ja, alltså jag la egentligen bara olja och salt på.
Mm.
Och sen så körde jag dem tills de blev liksom... Jag körde dem på 200 grader förresten.
Mm.
Det är jättebra.
Ja.
Tills man ser att de börjar liksom bli som skrumpna gubbmunnar.
Som
utan tänder. För tandlösa gubbar. Så liksom, så uttorkade. Men lite juice kvar i mitten.
Ja.
Men de där ska serveras kalla, så de kan man göra när som helst.
Ja, just det.
Men sen så gjorde jag då den här majonnäsen.
Och den behöver man inte, för mig som är rädd för emulsioner sen gammalt, den behöver man inte oroa sig för att den sen kommer stå till sig. Och
det behöver man visst vara.
Ja, det måste man vara.
Kanon. Men det här börjar jag med när tomaterna är som redan klarade. Själva rätten här, det går rätt fort. Man ska ju steka kött, steka aubergine, steka svamp.
Ja, just det.
Så att jag lät den här stå i ungefär 20 minuter. Mm. Den här majonnäsen.
Mm.
Sen så var det dags att servera.
Mm.
Låter man den stå kanske i 2 timmar, ja, då kommer den säkert spricka.
Mm.
Kylen är bara glömma. Mm. För då kommer ju smöret...
Ja, liksom, den står bland spisen.
Den står i liksom samma värme där inne. Liksom, ja. Så. Mm. Men då börjar man med liksom att man bara bryner smöret.
Ja.
Och det, där får man ju liksom vara med och röra hela tiden. Känna dofterna. När kommer nötigheten? Mm. När kommer färgen? Mm. När känner man, du vet, så precis när man vill ha den där exakta. Mm. Det är ju en ganska liten litet spelrum där.
Mm.
Men så låter man den svalna av. Så att den går ner i rumstemperatur.
Mm.
För att varmt smör och liksom kallt ägg som man har, ja, med det kommer gå till helvete. Så att, mm, låt den komma ner liksom i rumstemperatur.
Okay. Och det kan brynt smör göra utan att det blir så skiktat och skit och sånt.
Absolut. Ja.
Mm.
Och sen så är det bara att ta 2 äggulor. Och senap. Jag hade inte i någon vinäger i den här.
Nej.
Jag tycker det kommer inte behövas till sina smör. Jag vill ha smöret nu. Jag vill
låta liksom... Får jag nu som lekman ändå snöa in lite på den här majonnäsen? För jag vill verkligen, och jag, hela min emulsionsgrej. Brynt smör, alltså, finns det några do's and don'ts med brynt smör? Jag känner mig ibland så här. Ibland blir det lite kanske för brynt. Blir för mörk. Ibland blir den bara smält. Alltså, vad finns det för... Vad finns det för liksom regler för att få tillräckligt bra brynt smör? Om du stoppar i ett redigt jävla 500 block, då höjer du värmen ganska snabbt, sen ska du börja puttra allting. Och sen när det har blivit lite brunt, då tar du av den. Eller hur jobbar du upp den där?
Nej, alltså jag börjar med liksom att jag smälter ner allting på ganska låg värme så att det på jämnt.
Ja, så är det helt gult och vanligt.
Så att det bara är helt smält. Ja. Inte att någonting har börjat liksom brinnas.
Nej.
Så rider man på lite högre.
Ja.
Och jag rör jävligt mycket med en så här mormors visp liksom. Ja. Alltså bara hela tiden. Så.
Ja.
Så man ser hela tiden när det förändras. Och framförallt så känner man lukten.
Ja,
jo.
Precis. När nötighet börjar komma fram.
Och där ska man liksom inte vara så jävla feg.
Nej.
För man känner en sån tidig nötighet.
Mm.
När det börjar bli liksom lite så här senapsgul färg.
Mm.
Då tänker man, nu är det nog brynt.
Mm.
Det tror många fegar med det, för man inte bränner så mycket smör.
Lite längre.
Det ska liksom, det är så svårt att förklara. Men det ska gå från liksom den här senapsgula färgen. Mm. Lite mörkgult. Till att liksom bli... Det ska bli brunt men inte svart.
Ja, mocka brunt.
Man kan liksom hela tiden dra av den. Så du kan ju säga, man blir orolig.
Mm.
Man drar av den. Och sen så vispar man runt det där. Och ser bara på den så här. Men har den nu blivit rätt färg, luktar den rätt mycket. Smaka på den. Mm. Smakar den mycket nöt? Ja, men det smakar liksom fortfarande lite för mycket bara smält smör. Ja, man går och ställer tillbaka den. Och så vispar jag mer. Mm. Jag tror man ska liksom vispa mycket. För att, så att det bryns samtidigt i...
Ja.
Kastrullen, så att man inte låter den stå där. För då bränns det lite i det ena hörnet. Och sen blir det bara kokande på ena sidan på hörnet på kastrullen.
Just det.
Så man liksom får runt allting hela tiden så att det samtidigt bryns.
Det är ett jävla otyg, tycker jag. Ojämn värme på i en panna när man steker saker.
Ja.
Man så här, herregud, jag måste vrida på... Varför blir det så? Man har bra grejer, man har bra... Är det induktionspisset?
Ja, men det man ser på induktionspisset så ser du ju ofta inte var du står.
Nej.
Alltså, så här, man kan ju vara lite åt sidan. Så typ 3 centimeter på den sidan utanför.
Ja.
Ja. Fast man märker ju inte det.
Jag avskyr det ibland när man sätter pannkakor och liksom man, så flippar man den pannkakan och så bara, men hela ena halvan är jävla ogräddad liksom.
Ja, men
den
har stått på... Ja. Svårt, och därför är det skönare med en riktig klassisk spis ju, man ser.
Jag saknar min gasolspis.
Ja, jag har gasol hemma nu, det är skönt. Det här var ju det på Gotland, där har vi sån piss induktion från Ikea.
Ja, usch.
Som bara pipa vad man kollar på den.
Ja.
Stänger av sig, låser sig, child support protection, ringa supporten alltså. Och så måste man liksom ha en jävla kodlås och 2 autentiserings liksom faktor piss för att låsa upp skiten.
Aktiveringskod.
Ja, lätt till någon iMac. iOS 15 som ska in. Och sen så kommer det in någon supportgubbe och så kanske du får öppna den på lördag.
Och usch!
Piss. Induktion.
Det låter som 2 gubbar, men det är vi också.
Det är vi också.
Ja.
Och sen så då tar jag 2 äggulor när den här kommer ner i rumstemperatur.
Ja.
2 äggulor. Och...
Äggen också inte direkt från kylen. Nej. Har inte ens äggen i kylen.
Behövs verkligen inte.
Jag har absolut inte äggen i kylen.
Och sen så i med en matsked dijon liksom.
Ja.
Det är de sakerna jag har i.
Yes.
Och man vispar upp det där så att det blir som en enhet och det blir lite skummigt. Det blir liksom en fast liksom kräm.
Ja.
Sen är det bara att börja späda med smöret.
Just det, precis.
Istället för olja.
Ja.
Och det kan man göra med en visp, med elvisp eller med en vad fan som helst. Jag gjorde det för hand den här gången för jag hade ingen annat tillgå på landet där.
Precis.
Och spämmer man bara så tjockt man vill ha den. Tills den smakar gott och blir liksom krämig.
Mm.
Man vill ha den liksom ganska fast ändå. Så man kan liksom, jag lägger den här i spritspåsen sen nämligen.
Just det, det är klart du gör.
Och då är tricket alltså salt och peppar och citron bara.
Ja.
Tricket är att lägga spritspåsen i ett glas som man liksom ska stadga upp sidorna. Mm. Så man kan bara hälla i sin spritspåse, ja, tydligt, enkelt.
Bra.
Det, är det blir så rent och fint.
Mm.
Och sen så är det viktigaste av allt att man gör den här kocksvingen, att man tar upp sin påse och snurrar runt den, får ut all luft och knyter den hårt och tajt. Ja.
Tjusigt.
Då har man den så, fin. Så kan man lägga den i glas och kan stå där.
Ja.
Då blir man lycklig.
Ja, då blir man lycklig.
Rent. Ja. Och såsen färdig, inkapslad.
Ja. Underbart.
Och här ska vi liksom, det är viktigt att man liksom har mycket nöt. Den här ska man brinna ganska hårt ju, så att man får ut nötigheten verkligen.
Mm.
Sen är det bara att börja skiva upp din aubergine.
Mm.
Lite snett, kanske lite snett över auberginen, men liksom ändå runda skivor.
Mm.
Runt en centimeter tjockt. Och sen så steker jag dem i olivolja med en krossad vitlöksklyfta.
Inte neutral olja alltså?
Inte här. Här vill jag ha så mycket smak. Mm. Jag vill ändå ha, jag ska inte ha, steka dem här på högsta värme. Så att olivoljan kommer inte bli miss...
Nej.
På någon missmak av... så det är liksom, nu kör jag olivolja. God olivolja, en krossad vitlök i oljan. Så att den också smakar lite vitlök.
Yeah.
Och sen så är det bara steka dem hårt. Eller som ordentligt, länge på varje sida.
Mm.
Så som får den här karamelliserade fina färgen. Som bara en underbar aubergine kan få. Salta peppra på båda sidor. Upp på ett på typ smörpapper bara. Så får de stå på sidan.
Mm.
Och så hade jag då ugnen, stängt av ugnen från mina tomater som var klara.
Just det.
Så lät jag dem bara stå på eftervärme där inne.
Ja, bara gött.
Men som sagt, innan jag tar ur dem i pannan, krossade fänkålsfrön.
Det här är en ny grej.
Krossad
är det
Myllymäki? Ja, det här är Myllymäkis stora grej till den här jävla...
Mottlade fänkålsfrön.
Till den här rätten.
Ja.
Eller till den här auberginen.
Jag kan inte riktigt så här säga att jag kan så här förnimma smaken av fänkålsfrön i munnen. Nej. Smakar det som fänkål?
Ja, men det blir den här...
Fänkål.
Ja, fänkål. Så bra. Men den har lite av den här anisgrejen liksom i sig.
Ja, just det.
Men tänk dig den fast torkad. Alltså det är så. Man kan
ja, men det låter ashärligt.
Och framförallt är det så jävla gott till den feta smaken på aubergine.
Ja.
Och sen så får de bara stå inne i ugnen på eftermärmen där liksom stå och hålla värmen.
Mm.
Och sen så är det dags för svampen. Dela bara svampen rakt av.
Yes.
Liksom i skivor. Och river i så här ostronskivlingen.
Just det.
Och sen så är det bara samtidigt, så om man två pannor samtidigt nu för att man vill äta samtidigt nu. Så en med kött, en med svamp.
Mm. Här börjar det bli lite kritiskt.
Ja.
För mig. Känner jag. Jag har majonnäsen som står där och inte får bli för...
Nej, men den kan du släppa. Den behöver du inte tänka på. Den kommer hålla. För det är så pass kort tid. Så den, den kan du släppa.
Ja, men sen kött är ju, tycker jag... Alltså när jag väl ska göra köttet, då får inte jag tänka, då kan inte jag tänka på något annat alltså. Det kan inte finnas något, det är sån snabb process och det är så lätt att fucka upp.
Det som är skönt med det här köttet, när man gör den här typen av kött, är ju att det är, jag tycker det är ganska lätt att steka när det är skivade biffar.
Mm.
Du behöver inte tänka på temperaturer, som ska, eller det behöver man göra. Men ja. det ska inte liksom...
Du behöver inte hålla på och
meckas med
köra in i ugnen sen. Och
termometrar och skit, utan det här gör man liksom...
Intuitivt.
Nu ska vi äta efter det här. När det här är klart ska vi äta. Nu ska vi också vila 5-6 minuter efter. Men då tar jag liksom en jag gillar att steka i mjutjärn liksom.
Mm.
Det gör man ju. Ja, det är trevligare.
Det är mycket trevligare.
Rumstämpat kött, givetvis.
Ja.
Jag får lägga ut det där lika länge som tomaterna varit inne i ugnen.
Mm.
De här 2 timmarna så har köttet legat ute.
Ja, ja.
Och liksom utan plast på en tallrik.
Just det.
Bara så, legat ute.
Mognat.
Ja, verkligen. Och då så bara neutral olja nu. Högsta jävla trycket du har i pannan.
Ja.
Salt och peppra kött båda sidor innan stekning.
Ja.
Ner med den i pannan. Stek den så hårt så att du knappt tror på dig själv.
Nej.
Vilken jävla smäll!
Det finns inget mer frustrerande än... Det här har vi pratat om förut. När vi såg...
Liksom, just det, Madde Janoggi,
hennes biff. Jag tror att... Det största problem gemene man har när den jobbar med kött, det är att de stoppar den direkt från kylen i pannan.
Ja,
det tror jag är en sån här...
Jag tror inte att den är varm nog heller när de gör det.
Nej.
Alltså att pannan också är inte varm nog, för att då kommer inte, då blir det kokt.
Ja. Och det är samma sak med köttfärs. Jag försöker få in i mitt system, liksom, även bara när jag gör tacos till barnen, att ta fram köttfärsen i tid. För man stoppar det här paketet, vänder upp och ner på det, puff, i pannan. Och sen, bara, sen är det liksom grått i 45 minuter.
Ja, men pannan blir ju jättekall.
Ja, det är hemskt. Man måste låta saker och ting ligga framme.
Ja, och man måste komma ihåg att oljan är till för färgen och ytan, smöret är till för smaken.
Ja.
Så att när man har stekt den på ena sidan, fått en perfekt färg, vänder man på den till den andra sidan, låter den ligga kanske 1-2 minuter på den sidan också. Sen i med smör, och sen så har jag en kvist med rosmarin, och sen så har jag några citronskalsbitar plus vitlök då. Och sen så är det bara att ösa den tills det är klart.
Ösa satan.
Och det är det man lever för, det vi pratade om tidigare. Med att stå och att ösa och ösa en köttbit. Ja. Lägg gärna upp liksom vitlöken och citronskalen upp på köttbiten när man öser. Ja. Och så den här perfekta smöret börjar nå den här bubbligheten och värmen när det bara liksom sluter om.
Och doften och helvete. Alltså jag gjorde en parentes här bara. Jag fick tag på en flank wagyu för några veckor sedan. Via min otroliga kökschef på Häxan, Ville Thorén. Och det var en sån Snake River Farms wagyu flank. Och flank är ju egentligen inte det roligaste stycket. Nej, men det är roligt om man grillar den stort och hårt och slicear upp den sådär. Men det här var en ganska fin bit liksom. Och jag bara körde den i panna sådär. Exakt sådär. Öste satan ur den, och den är som melerad. Den är nästan vit. Det här köttet var ju nästan, alltså det.
Ja, det är, ja.
Och så bara citron, och så grillade jag några extra citroner, och sen gjorde jag bara en tomatsallad med persilja och silverlök, och tog köttsaften i salladen, gjorde en dirty tomatsallad med köttsaft. Och sen den här wagyun, några grillade citroner, ingen sås.
Nej, för det
är faktiskt wagyu, alltså sånt fett kött. Ah, ja, det behöver ingen ben eller något. Men det var så jävla gott, och det var så jävla tillfredsställande att ösa den där hjärnan.
Visst mår bra?
Det finns ingen gång jag mår bättre.
Och det viktiga är att jag ser ofta många som öser att man inte har så mycket smör i.
Nej.
Och att man inte gör den här, alltså man använder två händer. Man vinklar pannan mot sig, så det står på högkant liksom lite. Så att allt smör helt enkelt landar nere hos dig. Liksom nere i en skål så att säga, i pannan. Och sen så öser man ju därifrån, så att liksom smör liksom kokar i sig själv nästan.
Ja.
För att annars ser jag att många kanske bara liksom låter den stå på vanligt plat på ytan. Liksom. Och så tar man liksom smör lite med en sked och försöker få upp lite.
Ja,
så här.
Och ofta för lite sked, för lite smör, och bara sprinklar lite.
Nej, men det ska ju dränkas. Det ska liksom, man ska knappt se köttbiten.
Nej, det är waterboarding alltså.
Men sen så är det bara att lägga upp den på skärbrädan, så häller man över det smöret som man har stekt i. Så får det stå och ligga och vila där några, tills det liksom är dags att servera. Och nu är vi inte så långt bort. Nu ska vi steka svampen som vi har skurit upp. Och den är ju klar på 5 minuter.
Ja.
Det är perfekt.
Ja.
Och så steker du din uppskurna, perfekta, fina portabellosvamp.
Mm.
Varm panna igen. Neutral olja.
Ja.
Lägger de snittytan fint ner i pannan, runt hela.
Ja.
Bara olja nu. Och sen så när man ser att nu börjar den här liksom få yta, man ser det på fransen också, då lägger man i smör och så bara svingar runt det, så får du den här otroligt fina svampen. Och sen därifrån så är det bara att lägga i ostronskivlingen också i samma. Så att den ska bara liksom få smör och godhet i sig.
Ja.
Sen så skivar man upp silverlök, tunt som djävulen. Som där, som du brukar säga, med lite med razor blood.
Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
Det ska vara liksom tunt, för det ska,
man ska kunna se igenom löken.
Det är rålöken de ska på den här rätten, så det ska vara tunt. Och sen så skär man upp köttet som man då förhoppningsvis har lyckats med, och sen så plejtar man. Då är det först lägga upp aubergine, fänkåls goda auberginen. Jag la den liksom bara rakt på tallriken. Efter det gå på med svampen. Jag brukar ge varje enhet på tallriken liksom en egen liten bukett med svamp. Och sen så har man gjort den, så är det bara gå på med köttet. Lägger man ut den liksom över, samma sak där, varje del på tallriken kan få en liksom egen köttbit nästan. Och efter det så spritsar man ut sin majonnäs.
Ja.
Lite hipp som happ överallt mellan svamp och kött.
Mm.
Och sen så efter det så kan man ju ta sina semitorkade tomater.
Mm.
Samma sätt där, placera ut dem. Och efter det så tar man silverlöken och lägger liksom bara tunt lite var som helst över. På med massa krasse. Och sen så är det bara att hyvla över lite parmesanflak på. Ja. Med liksom en potatisskal eller någonting. Och sen har man ju då en rätt som ser ut som att den kan vara... Alltså den blir så vacker, tallriken.
Ja, verkligen. Den ser, det där är restaurang. Det är liksom, det där kan du få på Lilla Ego liksom.
Ja, men exakt. Det ser verkligen trevligt ut. Och att få då det här perfekta köttet med den här otroliga fänkålstekta auberginen, med brynt smör, med den här tomaten som är liksom lite liksom sötsyra i.
Mm.
Tillsammans med löken och osten.
Mm.
Och krassen som är lite pepprig. Krassen är ganska viktig här, tycker jag, på toppen.
Ja, den påminner ju på uppbyggnaden lite samma, påminner om carpaccio som vi har pratat om tidigare. Det är samma typ av liksom kött, en kötträtt, men inte med massa kolhydrater. Nej. Utan liksom bara massa otroliga tillbehör. Och man låter köttet spela huvudrollen liksom lite.
Alltså ja, exakt. Och det skulle jag säga är den typen av matlagning jag mår bäst av.
Ja.
Eller framförallt den typen av rätter jag gillar att servera mest.
Ja.
Det är liksom,
ja,
men det är fantastiskt. Det är mycket mat, men det är inte så tung mat.
Nej.
Man kan äta mycket av det och tycka att varje tugga är god.
Ja. Men du behöver inte liksom lägga dig rak lång och vilja dö för att du har ätit ett kilo potatisgratäng.
Nej, exakt. Utan liksom, du får ju samma tillfredsställelse av till exempel den här auberginen.
Ja.
Som du får av en potatisanordning, så att säga.
Ja.
Men att det är mycket lättare.
Ja.
Och godare typ.
Ja. Men jag tycker att när jag beställer kött på restaurang så tycker jag, alltså jag tycker ofta att det är pärlor för, eller liksom det är vaskat på mig, de här pommes frites-skålen som kommer in. Jag behöver, om jag får en bra bit kött så tycker inte jag att det behövs riktigt. Samma sak med burgare egentligen.
Mm.
Potatis är ibland ganska överflödigt.
Mm, ibland är det. Och ibland så behöver man det mest av allt, såklart, i världen. Men i det här fallet så tycker jag att det var... Ja, men det här är en... Tackar vi Tommy Myllymäki för liksom grundidén. Det måste man ju säga. Jag hade inte tänkt på att steka aubergine och äta kött så annars.
Nej, och framförallt inte ha mortlade fänkålsfrön på aubergine.
Den ska vi tacka Gud och
det är sånt där som skiljer liksom stjärnkockar från oss vanliga dödliga.
Ja, exakt så. Det är det som gör att han förstår.
Ja.
Jag hade aldrig tänkt tanken heller. Att mortla fänkålsfrön på aubergine. Men det lyfter allting.
Ja, briljant.
Det där, han är ju också väldigt, väldigt förtjust i fänkål. Vet du vad han är mer förtjust i?
Och springa.
Jo, det är han. Men han är ju en purjolökskille.
Ah. Mm,
han älskar ju purjolök. Han gör ju allt av det.
Ja, men det gillar man ju.
Några veckor kommer jag göra en fiskrätt med en purjolök som han liksom också ligger bakom. Oh.
Jag lärde mig, pratade vi om det med Stefan Ekengren. Att jag gjorde en rub med liksom förkolnad purjolök.
Att man, det är jättevanligt att man
kör in. Det var otroligt faktiskt.
Den gröna delen ofta, som blir över. I ugnen på 300 grader. 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 Och låter den brännas. Och sen så vet du, mixar man det bara.
Mm.
Och så kan man använda en rub till exempel.
Ja.
Eller så kan man också bara ha den helt torr.
Ja.
Och om man har en typ en torskrätt, en torskrygg.
Ja, just det.
Så kan man bara sprinkla lite över
just det.
Torsken. Så blir det som liksom en liten så här förnimmelse av grillsmak.
Det är som en premium, liksom premium rostad lök.
Mm.
Mm.
Man får jävligt försiktig med det, för annars blir det ju alltså, denna saker är bäska, så man får jävligt försiktig med att det inte liksom tar för mycket.
Nej, precis. Nej, men, men det låter otroligt gott. Fan vad jag längtar till, så att jag vill verkligen testa den här.
Mm, en riktig helgrätt. Enkel att göra, eller?
Ja, men faktiskt.
Nej, men det här är ju en festrätt.
Ja.
Om ni är två som lagar mat, så kan ni också bjuda kanske 6 stycken på den här.
Ja.
Det är en del plating som tar lite tid om man ska få det snyggt.
Ja.
Men jag gjorde ju till oss tre, till mig, Maja och hennes mamma.
Mm. Gör den till din svärmor.
Jag gjorde det.
Ge er svärmor lite mer kärlek. Ja, men jag säger det.
Ja, du har det folk. Ja, gör den till er. Ja, ja, absolut.
Det är bra att laga bra mat till sin svärmor.
Mm. Ja, det tycker jag också. Mm.
Och
välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Jo, en liten, vårt gamla segment Veckans krog som vi helt har bara förslappats från och inte.
Ja.
Jag har hittat Stockholms bästa smashed burger.
Nej.
Och det är inte på något av ställena man förväntar sig.
Min favorit, ska jag säga innan du berättar vilken det är.
Ja.
Det är ju på Bun Meat Bun. Ja. Farsta. Eller den ligger ju också i Söderhallen nu faktiskt.
Ja, det finns i Söderhallen också.
Men originalstället är ju Farsta.
Där är jag ätit jättebra.
Mm.
Underbart.
Ja.
Alltså alla, alltså det finns alla, så många
alltså
bra.
Alla, flippen är också svinbra.
Det finns jättebra, ja. Till och med i viss mån Buster Burgers ibland, alltså de
jag
här, dussin,
smakat,
de här kedjorna är ju också liksom du blir inte besviken när du går in där, men
du har hittat den.
Det bästa Spookies grill i Slakthusområdet.
Spookies grill i Slakthusområdet, okej. Okay.
Det ser ut som, det ligger mitt i Slaktis, ser ut som ett Lars Thunbjörk liksom, den fotografen som bara fotar liksom ursvenska deppiga miljöer,
ja.
På ett vackert sätt. Så ser det ut. Det är liksom en liten låda, jätteful träinredning. Det ser ut att ligga liksom i Sävast. Alltså förstår du, en vägkrog i Sävast.
För er som inte har koll på Slakthusområdet, så är det liksom, det är Slakthusområdet, alltså det är verkligen deppigt. Det är liksom alltså köttgrossister, liksom bara stora garageportar och lastbilstrafik.
Ja, och lite outlets där man kan köpa liksom konstigt vackert kött. Alltså det är väldigt rufft.
Ja.
Men jag har ju ett kontor där.
Ja, exakt.
Så att jag har liksom börjat, det finns inte så många lunchställen, det finns Spookies grillen liksom.
Spookies grill.
Som också är med i ett barnprogram liksom, som mina barn kollar på.
Okay.
Där de, ja, skitsamma. Men det taglinen är läskigt gott. Alltså,
ja,
men
det låter ju inte gott.
Men du käkar tumbrullar och liksom, det finns en kebabrulle och så här. Man tänker så här, men sen har de en högrevsburgare. Och den är, idag köpte jag den nämligen till lunch.
Ja.
Och den, jag kollade när han gjorde den liksom. Och den är så här, det är högrevsbollar som man bara smashar satan ur, saltar hårt. Och sen är det bara det enklaste.
Ja.
Ost, mayo, tomat, sallad. Lök, sallad. Inget mer. Inget tryffelmajo. Ingen liksom karamelliserad lök. Inget pepper jack, cheese, blaj, blaha.
Gott bröd.
Ja, och den är dubbel.
Ja, den är dubbel. Tunna från fan dubbel. Då. Det är två så här 60 grammar säkert.
Ja,
som bara,
typ precis. Och sen bara vanliga potato buns som har svettats lite glansiga. Men alltså, satan.
Ja,
men satan.
Det där är kul.
Att less man hittar, is more.
Nu kanske inte det här istället. Det är kul med förresten, less is more. Nu vet jag. Yngve Malmsten.
Ja, just det. More,
more is more. How could less be more? More is more.
Ja.
Det kan vi lyssna på här. Det är kul.
Jag älskade Yngve.
No, remember, less is more. And I always said, how can that be? How could less be more? It's impossible. More is more.
Ja, han är fin.
Ska vi lyssna på också You Unleash the Fucking Dragon-utbrottet?
Ja, det gör vi.
Fury.
Ja.
Ja. Så där arg drömmer jag om att få bli någon gång.
Ja.
Bara få ut skiten.
Det är så man känner när man får in den här typen O'Learys burgare.
Ja. Ja.
Tänk ett ställe som jobbar med, det gäller inte bara O'Learys, det gäller många den typen av ställen.
Mm.
Men hur kan man ha en hamburgare som inte, alltså om man har ett ställe som gör hamburgare, hur kan man inte göra det bra? Ja, man kan ju googla i alla fall bra hamburgare, så kan man ju se hur man gör.
Ja, ja, men att O'Learys inte har tagit steget också till att göra bra smashed burgers.
Det
de här jävla bollarna, hårda, stunsiga bollar som man liksom,
som äter en jävla liksom buffalo-sko.
Ja, det är bedrövligt. Alltså, och För övrigt, om vi nu är inne på O'Learys, ja. Som jag har varit mycket på O'Learys.
Ja, det har jag verkligen varit.
Ja. Och jag gillar att sitta på O'Learys.
Ja,
jag gillar det, känslan av att få in den här popcornskålen.
Absolut.
Vet att man har en god match, ja, framför sig. Underbart. Man får in deras inplastade jävla pissmenyer, tyvärr. För problemet med O'Learys är att maten är så fruktansvärd. Men det fanns en rätt.
Chicken
Alfredo. Ja. Pasta Alfredo. Det fanns en rätt som funkade för mig. Och det var pasta Alfredo. Och den lyckades de med. Det är en krämig vanlig pasta.
Kyckling,
vad är det? Hackad tomat och liksom lite grädde och sådär.
Ja, det är enkel gräddbaserad pasta med kyckling.
Ja, men det är en sotad, uppstrimlad kyckling. Den lyckades de få till. Det var den jag alltid tog de många söndagarna man har suttit på O'Learys i Gamla stan. Den är borta. De har tagit bort den från menyn.
Nej, det är inte kul.
Det är det största misstaget de någonsin har gjort.
Det är inte kul.
Nej, men varför har de gjort det? Om någon vet av våra lyssnare, varför pasta Alfredo? För jag frågade en gång, och det var i Göteborg. Jag var på centralstation i Göteborg på O'Learys och frågade. Allt jag ville ha, jag var och jobbade där. Jag satt ensam på O'Learys. Jag hade tråkigt. Jag skulle gå och se en match ensam. Och jag ville bara ha min pasta Alfredo. Vi har tagit bort den från menyn för att vi har moderniserat menyn. Något sånt. Vad fan är det? Vi ska ha fish tacos och hej och hål liksom, ja, och lite lättare. Men nej.
Nej.
Ta tillbaks pasta Alfredon.
Den var fin.
Jag har försökt återskapa den också hyfsat hemma liksom, för att jag saknar den så mycket. Den kan vi... Nej, den ska vi inte ha.
Nej, det ska vi inte ha. Nej. Det verkar inte.
Okej, ta det lugnt. Nej, men okej, det ska vi inte.
Du, vi börjar bli långa här, va? Så jag tänker att vi gör så. Att du och jag ska ju... du sa att du har varit nykter en månad nu.
Ja, vi ska gå ut och äta direkt när vi har poddat.
Vi ska inte äta var som helst.
Nej.
Idag ska vi lyxa till det.
Ja.
Vi ska äta på stjärnrestaurang idag.
Ja. Vi ska äta... Både du och jag har satt på oss varsin Manchester-skjorta.
Ja, visst.
Vi är lite liksom... Vi känner oss väldigt sofistikerade.
Ja. Vi ska äta på Operakällaren. Det är lite otippat egentligen.
Ja.
Det är liksom inte, när man går och ska välja restaurang i Stockholm så tänker man inte på Operakällaren så ofta.
Nej.
Och sen så har ju de varit lite blåsväder här för ett halvår sedan med Catenacci.
Just det.
Och nu har de bytt kökschef då. Och nu har de Victor Westerlind. Jävligt duktig snubbe som har tagit över.
Ja, jag läste också på lite. Det älskar jag när man ska gå på en restaurang och man googlar lite, läser på lite. Kollar lite, pikar lite på menyn. Läser någon artikel om... Jag läste också om honom att han har vunnit massa grejer. Är duktig och ung och har varit liksom upcoming. Nu får han ta över och bara... Det ska bli så jävla spännande och vi ska ju äta någon typ av avsmakningsmeny, va?
Det vet jag inte.
Jo, men det får det bli.
Det kanske det blir.
De har ingen à la carte-meny.
Nej.
Jag kollar på nätet, det finns ingen à la
carte-meny. Ja, men då kan du öppna ögonen nästa gång. Jag har sett à la carte-menyn.
Aha. Jag tycker om avsmakningsmeny. Jag vill inte bestämma själv.
Vet du, det är jävligt dyrt där.
Det kan det få vara.
Ja, vi undrar oss.
Alltså, någonting kan man alltid fira. Vi kan fira Harry.
Ja, det kan vi göra.
Vi har inte firat Harry.
Nej, han bajsar ju så bra.
Ja. Du ska vara stolt över hans
2 meters bajsare.
Diafragman. Stark diafragma.
Tryck i arslet har han.
Ja.
Så det ska vi fira.
Skål för det.
Och det ska bli jävligt kul. Kan vi prata om nästa vecka hur det var på det anrika Operakällaren då?
Ja. Jag har liksom min relation till Operakällaren är ju att jag, när min pappa bodde utomlands en stor del av min uppväxt. Och när han kom hem och ville liksom verkligen bjuda till och ha kvalitetstid med mig, då gick vi på Operakällarens bakficka.
Ja.
Där är så här Chesterfield-fåtöljer och liksom fönster mot, och där åt vi råbiff liksom. Och det var våran grej. Så för mig är också Operakällaren väldigt vad ska man säga, det är väldigt förknippat med någon typ av, när man var liten så fanns det inget lyxigare man kunde tänka sig än Operakällaren.
Nej.
Liksom Operabaren, Operakällaren.
Det är typ fortfarande en referens till lyx.
Ja.
Men det är för att de heter, jag tror också att det ligger. Det heter det heter. Man hör, om jag ska säga att någonting är dyrt i restaurangvärlden, någon som inte har koll på restaurangvärlden. Då hör man att Operakällaren, det är liksom lyx.
Ja, men också förknippat då med lite så här stek på ett ohärligt sätt. Mm. Alltså jag menar, under ens uteperiod, när man var ute som mest, så ska man aldrig drömma om att gå på opera.
Nej.
Café Opera. Det har aldrig funnits på kartan för mig att glida över till Café Opera. För där är det ju bara kotlettfriller och
visst.
Liksom...
Nej, men visst.
Helvete.
Verkligen.
Men inte, tror jag. Jag tror att de är på väg in mot någon typ av mer... föryngring eller förfräschning av liksom...
Med liksom hela avtackningen så att säga av
den här gamla
katten.
Ja. Katten.
Katanachi. Ja. Alltså att man kanske vill branda om hela liksom, sin mat, sin, ja, sin stämning.
En lite mer sympatisk approach till Krogstockholm.
Jag ska säga att det är inte vi som har valt stället heller.
Nej.
Det är Alex, vi ska äta med Alex Solman och vår nya Perfect Day medarbetare Emil Persson.
Ja.
Han har ju kommit hit och gjort sin podd hos oss nu. Fördomspodden, det vet ni.
Så otroligt roligt ju.
Ja.
Fan vad kul att vi är i samma, liksom, under samma tak.
Ja. Så att vi ska ju nu ner. Klockan är... Vad är klockan?
Vet du vad vi ska ta? 17:22. Vet du vad vi ska ta en öl innan? Harry B. James!
Ja, det ska vi ju.
Oh.
Harry B. James i Kungsträdgården också.
Jag blev otroligt förvånad att ni föreslog det. För att det var ett ställe där... Det var första stället vi började hänga på när vi var 18. Ja, typ. Harry
men
B. James.
Det är ett riktigt liksom, gömd liten pärla som ligger i Kungsträdgården. Det är inte många pärlar som ligger gömda där, kan jag säga det.
Nej, men när man också går in... Om man går in där tidigt, då det luktar det så här gammal krog.
Ja, vad gott det är.
Alltså,
piss. Typ röklukt sitter kvar sedan 2005.
Intorkad öl, piss, gammal röklukt. Det är ändå så här, när man har jobbat krog så är det mest... Det som man liksom kan föra en tillbaks till det hårdast, det är när man kommer in på en restaurang lite för tidigt och dofterna liksom fortfarande ligger kvar. Då slungas man tillbaks till när man plockade öl ur pissoaren på Patricia.
Ja. Har du gjort det?
Ja, gud, jag har inte berättat det.
Nej, det måste vi prata om nästa vecka. Jag har allt om det här.
Ja, jag hade världens kortaste karriär som nisse på Patricia.
Och det ska vi höra mycket om.
To be continued.
Hörrni, lagen här är Müllermäki-rätten som jag har modifierat med lite sås och tomat i helgen. Bjud er nära och kära, gärna era svärmor. Och som sagt, njut av livet. Jag har inte sagt, men gör det i alla fall. Njut av livet.
Gör det om ni kan. Det är inte så lätt för dem i Kabul att njuta av livet.
De får väl försöka dem också. Det handlar om inställningar.
Varför ska jag ta upp det?
Konstigt.
Tråkig party pooper.
Tack för att du lyssnar.
Tack
och även
lyssnar.
I Kabul.
Ja. Puss.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.